I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay. Bruno arbetar i skogen och nu springer han mot ljudet för att undersöka vad som har hänt. När han kommer fram så hittar han vrakdelar från ett passagerarflygplan på marken. Skräp virvlar fortfarande ner från himlen. Flygplanet har brutits i tre delar.
Nej.
Och från en av delarna hör han plötsligt något.
Nej.
En kvinna som skriker.
Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Välkommen Karin.
Och välkommen även till dig Anna.
Tack snälla du.
Nu är vi tillbaka med ett helt vanligt underbart avsnitt. Efter förra veckans fadäs.
Fadäs är verkligen det man kan kalla det för.
Våra ljudfiler var verkligen så
inte samma bortsprungna
betvilligt på ett mässgolv i Göteborg typ.
Ja, det var ju så stort där så man kan ju förstå liksom att de hade svårt att hitta tillbaka.
Vem tror du hade stulit dem? Alltså vilka andra poddare var det? Var det Thomas Bodström som var lite sugen på att släppa eget flöde?
Nej, men vi ber om ursäkt, men ni fick ju i alla fall en liten livepodd.
Exakt, det var kändes att vi kunde släppa någonting och sen tänker jag att vi släpper det avsnittet en annan gång. För att jag tyckte typ att det, jag gillade det. Alltså jag gillade avsnittet.
Jag med.
Ja, det kommer en annan gång.
Det var för bra för att bara vara inte för alla.
För de 12 personerna som var där, exakt. The lost tapes, verkligen. Men nu är vi tillbaka och det känns toppen. Hur mår du, Anna?
Jag mår jättebra, tack. Hur mår du, Karin?
Jo, men jag mår alldeles utmärkt. Ska vi ge en liten livepods-uppdatering, eller?
Det tycker jag att vi är.
För nu börjar det närma sig.
Det är så nära.
Nu börjar det fucking närma sig. Och vi kan väl säga att det säljs på med biljetter i alla städer. Mm. Stockholm är slut, första Göteborg är slut, andra Göteborg är typ ganska snart slut med. Det drar på i Norrköping. Alltså det är liksom, det går biljetter nu. Så att skynda er och köpa om ni vill komma och se oss i Norrköping, Malmö,
Örebro,
Uppsala, Örebro. Och Göteborg.
Vi börjar ju i Norrköping. Det är ju om drygt 2 veckor som vi är där. Det är ju väldigt, väldigt snart.
Ursäkta?
Ja.
Va?
Ja.
Är det på riktigt?
Det är helt på riktigt. När vi släpper det här avsnittet så är det typ 15 dagar kvar.
Gud, mitt hjärta bara...
Jag vet. Nej, det är någonting som vi har preppat ändå så mycket för kommer med sån kraft, sån överraskningskraft är
verkligen
precis likadant.
Alltså ingen är mer förvånad än jag.
Men det ska bli underbart och där är det typ inte så mycket biljetter kvar så att kom alla Norrköpingsbor med omnejd.
Ja,
jag vet till exempel att Oscars kusin kommer komma från Linköpingstrakten för att titta på oss. Så att, jag menar, man kan ju faktiskt åka en bit om man vill.
Verkligen, en utflykt.
Yep.
Så trevligt. Det är en fredag, det är en underbar fredagsutflykt, eller hur?
Det är verkligen det.
Elite Grand Hotel. Det låter ju superfint.
Det låter lyxigt.
Mm. Ja, verkligen. Där kan man säkert ta en AV med innan.
Ja, så trevligt.
För vi börjar inte för 19.30, så man kommer hinna...
Det är perfekt, man hinner äta lite snabbmiddag och ta ett glas av valfri dryck.
Eller fler, va?
Eller fler.
Det är väl ändå fler.
Det är ändå fler, absolut.
Men vi rekommenderar inte för många.
Nej, precis. Exakt. Ja. Bra understruket. Och sen så kan vi säga att vi har ju en annan rolig utflykt på gång som är också om drygt 2 veckor. Det är typ 3 veckor kvar.
Ja.
Då ska vi ju tillbaka till vårt älskade Göteborg.
Varför blir vi bara bokade till saker i Göteborg?
Det är för att alla älskar dig så mycket. Det är verkligen det.
Men de älskar också dig. Men
jag är verkligen din, den där störiga kusinen som alltid måste följa med.
Nej, det är du verkligen inte.
Så känner inte du i alla fall.
Så känner inte jag.
De kanske känner så, men du känner inte jag.
Men vi ska alltså göra en skitkul grej på Göteborgs stadsteater på Halloween den 31 oktober. När vi ska alltså hålla ett quiz på tema skräck.
Det ska bli så kul.
För de håller på att spela en föreställning som heter Mary Shelleys värld. Mm. Som ju är då uppenbarligen skräck. Liksom, vad heter det? Inte kanske inspirerad, men...
Jo, det kan man väl säga.
Ja, alltså skräckrelaterad då.
Det är bra, det är bra.
Och i samband med det så vill de liksom, har de bjudit in oss att hålla det här quizet. Det kommer vara vi kommer ställa frågor. Vissa kommer handla om liksom skräck, alltså fiktion. Och yeah. Andra, vi har förstås kuppat in ett och en och annan fråga från True Crimes värld.
Absolut.
De kommer liksom vara lite crossover mellan de båda. Och dessutom så kommer vi alltså ha liksom musik. Det kommer vara musiker som spelar medan vi...
Det är så sjukt. Alltså det är typ så här, är det här det närmaste jag kommer komma att delta i liksom, ja, musikal? För
vad?
Ja.
Alltså verkligen. Och det är alltså då den 31 oktober, det perfekta sättet att fira Halloween, ja. Om man nu gör det. Det är i foajébaren, en plats på Göteborgs stadsteater. En plats som jag tycker är underbar, som jag verkligen längtar efter att ta med dig dit. Det kostar 50 kronor. Lyssna på det här då. Inklusive lättare tilltugg.
Alltså det är
så trevligt.
Drömmen.
Jag vet inte vad det är, men jag vill ha det.
Alltså ja, när vill man inte ha lättare tilltugg? Det är min stora fråga.
Så verkligen. Ja. Gå in på Stadsteatern.
Kom och träffa oss där.
Exakt, och liksom shoppa eran biljett helt enkelt.
Det ska bli så kul. Och alltså, jag älskar ju faktiskt quiz.
Det är så bra.
Jag gör verkligen det.
Och jag?
Du är bra på att ställa frågor.
Så vi är ett så bra duo. Jag är ju väldigt, alltså jag är ju faktiskt på riktigt bra på att ställa frågor, eftersom Marcus verkligen älskar att svara på frågor. Och att vi ofta har typ att, alltså vi spelar typ inte spel, men ibland händer att jag bara läser liksom miggfråga för honom.
Alltså det är verkligen,
det tycker jag är så trevligt.
Ja, nej, men det är verkligen en av dina starkaste sidor. Så att det tycker jag att ni alla ska komma och bevittna. Då, 31 oktober. Det ska bli underbart.
31 oktober, Göteborgs stadsteater. Vi håller ett quiz, det kommer bli toppen. Yep. Du?
Yep.
Har du tips?
Nej, alltså, för jag är ju knees deep med att komma i kapp en serie som vi båda tittar på, där du är ungefär en säsong före mig, och det är ju Real Housewives of Salt Lake City. Så att jag hinner inte med något annat.
Nej, alltså jag tänkte på det här innan, att så här, vad dåligt det är att vi inte har tipsat våra lyssnare om Real Housewives of Salt Lake City.
Jag vet. Det är det bästa jag någonsin sett på tv.
Jag har verkligen kollat mycket Housewives i mina dagar. Och du med ju.
Jajamän,
och vi har kollat jävligt mycket reality båda två. Men det här är alltså bland Next det bästa level. Jag har sett. Yeah. Det är verkligen så här. Någon är gift med sin styvmorfar. Det är FBI. Det är en sekt kanske potentiellt. Det är alltså helt vanlig petty housewife skit. Det är mormoner som blivit utslängda i kyrkan, mormoner som är kvar i kyrkan. Alltså det är otroligt.
Det är verkligen, det är så jävla bra. Det har allt.
Det har fan allt. Man inte ens visste att man ville ha, men det har det.
Nej,
det så att jag har, nej, och jag förstår, och alltså jag plöjer ju på, så att du har ju verkligen your work cut out.
Du stressar mig så mycket. Det stressar mig så mycket. Men så det är underbart. Och sen så har jag faktiskt också börjat titta på, eller vi har börjat titta på, det är ju det enda jag och ska typ samtitta på förutom nyheterna. Robinson, svenska Robinson.
Ja, just det. Där en person känd från liksom den svenska, hon är ändå svensk liksom krim royalty på något sätt, eller hur?
Japp. Absolut. Therese Tang.
Therese Tang, känd från Missing People-person, tror jag, va?
Ja.
Känd från det här förlösa fallet som bland annat Spår gjorde en av sina första säsonger om.
Ja.
Hon är med i Robinson.
Hon är med.
vet du vad jag tänkte när jag såg det? Då var jag så här, fan vad sjukt att hon inte varit med i Robinson innan.
Alltså. Ja, men hon, och det är precis så. Hon är alltså klippt och skuren.
Och skuren.
Ja. Jag tror att det kommer bli en väldigt underhållande säsong. Det började ju i förra veckan. Så vi har sett då 5 avsnitt och även då gränslandsavsnitten som vi har också insett att det är också jättemysigt. Det är typ bättre på ett sätt. Där hade man hellre varit. Där är man inte lika många galningar så. Men så det tycker jag faktiskt man kan titta på, för det är också stark tv.
Om man inte kan få nog av Robinson så kan man sedan lyssna på min kompis Camillas Robinson-podd som hon har med Elinor Svensson och
absolut.
Och Robin Berglund. Och Camilla är ju också, hon har ju Intel nu eftersom hon har jobbat på senaste säsongen av Robinson. Inte den som går nu utan nästa. Och det är så pirrigt att jag har en kompis som har gjort det, tycker jag.
Alltså det är så fett. Har du något tips?
Ja, men inte heller så himla. Eller vi såg Russell Brand-dokumentären. Ah. Den som handlar om alla de kvinnor som anklagar honom för diverse beteenden. Den som alltså breakade ju eller som gick ut i England för kanske några veckor sedan. Den ligger på SVT Play nu. Mm-hmm. Om man vill se den. Det är ju fruktansvärt och superobehagligt och man typ påminns om hur alltså hur mycket som har hänt i liksom hur man typ får uttrycka sig i media och typ vad som var okej för inte alls så länge sedan. Och det är fruktansvärda vittnesmål från kvinnor som blivit utsatta och sådär. Men dokumentärmässigt så är det inte en toppen dokumentär för att det är typ ingen som vill uttala sig. Alltså det är liksom ingen. Så det är jättemycket typ att de bara måste redovisa olika statements från olika så här produktionsbolag och så. Men jag tycker att hans väg fram till det han är nu, som är typ en sån lite så konspirationsteoretisk youtuber, är också, men det var bara, det var ändå en liksom spännande och väldigt upprörande tittning.
Ja.
Utöver det så har vi då plöjt Beckham-serien på Netflix.
Ja, och alltså det är en dröm.
Det kan jag verkligen rekommendera.
Det har ju figurerat olika klipp i sociala medier den här veckan.
Det är när Porsche säger att hon är arbetarklass.
Ja, det och massa andra. Alltså, jag har ju alltid älskat Porsche Spice. Vill jag ju liksom ändå.
Ah, det förvånar mig inte.
Inte under Spice Girls-perioden faktiskt, då var absolut Jerry min favorit. Men sen dess, för hon verkar vara en supervettig person. Och jag är så glad att de har varit gifta, eller supervettig. Okej, det kanske var en krydd. Men liksom, jag tycker hon känns typ så normal för att ändå vara liksom i typ den mest onormala settingen. Och jag är så glad att
och han med typ på något bakvänt sätt.
Jag vet. Och nej, de har varit gifta i 30 år typ. Det gör mig bara så glad.
Och så mycket skit som hon absolut har fått. Alltså hon har ju verkligen fått liksom så the Yoko Ono eller the Meghan Markle treatment typ i media. Och det är verkligen helt absurt typ hur hon har behandlats. Men
det gör mig också glad att de är vänner med Gordon Ramsay som är en annan favorit hos mig.
Okej. Nej, men den är och han framstår ju som, alltså man tycker så jävla synd om honom typ.
Ja.
För han har ju också varit så fruktansvärt hatad typ. Ja. Så att jag kan verkligen rekommendera den.
Kul.
Alltså det är skitlånga avsnitt. Alltså varje avsnitt är typ som en normal långfilm på 90-talet om du tänker.
Yeah.
Och det är liksom hur mycket som helst. Men det är verkligen, det var jätte. Jag kan verkligen rekommendera den. Så att, det var väl det tror jag faktiskt.
Det var inte så lite.
Nej, men det var ganska lite i vårt ämne.
Jo, det var det. Men det var mycket annat bra. Men då tycker jag att man tittar på det och sen tycker jag att man får sitt true crime-behov tillfredsställt här, nu. I podden.
Verkligen. Jättebra.
Då kör vi.
Okej, då kör vi.
Peter Shelard föddes i Allendale i Australien 1949. Han var en ganska speciell person, men otroligt driftig och duktig. Och han var en väldigt så här, framgångsrik affärsman som var vd på flera olika bolag som han då liksom var vd för och typ ägde också liksom. Och så ägde han olika fastigheter, både bostadshus och du vet liksom mer kommersiella byggnader som han hyrde ut. Han verkar också ha varit lite av en fena på att se en chans, eller hur man ska säga det, för att han hade en vana av att stämma olika personer. som han typ träffade genom jobbet, vet, det kunde vara på stora och små saker. Men han gjorde det varje gång han typ såg en chans att vinna, helt enkelt. För att då liksom få pengar, typ skadestånd eller du vet, han tvistade om allt. Skitjobbig.
Alltså så stressig kompis att ha.
Ja, absolut. men han gjorde det och han var väldigt framgångsrik, eller vad man ska säga, när han gjorde det. Han vann väldigt ofta och liksom, tillförskansade sig mycket pengar på det sättet, helt enkelt. Så han var liksom, hade på egen hand lyckats bli mångmiljonär i då australiensiska dollar. Men på grund av sätten då som han liksom förvärvat sina pengar, så var han verkligen inte omtyckt av alla människor. Han skapade sig liksom fiender på, liksom, under tiden han skapade sig sin förmögenhet, helt enkelt. Som vuxen så bodde han i den lyxiga förorten North Caulfield utanför Melbourne, där han bodde i ett hus som var värt 6 miljoner dollar. Så det är ju då typ, när jag var i Australien för 25 år sedan, höll jag på att säga, så, uh-huh. Så gammal är jag inte, men 15 år sedan i alla fall, så var det gånger 6, så att det är liksom en ganska fet kåk, helt enkelt. Och Peter hade då varit gift 2 gånger och hade 3 barn med de här 2 olika fruarna när han år 2000, 51 år gammal igen då, träffar en ny kvinna. Kvinnan som han träffar är den 18 år yngre Shirley Withers, och hon har också varit gift innan hon träffade Peter och hade 2 söner från det äktenskapet. Och hon beskrivs på inte ett så trevligt sätt alltid, ska jag säga, som en väldigt vanlig kvinna. Hon är liksom, ja, en helt vanlig människa. Hon arbetar som revisor och du vet, sådär, är frånskild och har 2 barn.
Så taskigt. Hon är revisor, och så hon är en helt vanlig kvinna.
Nej, men jag behöver inte återberätta. Men
nej, jag förstår att det inte är det du säger. Nej.
Men de recenserar hur beskrivs. Hon ser ut på massa olika ställen. Och så här. Hon är bara...
alldagligt.
Ja, exakt. Och du vet, det var någonstans hela så här... inte den vanliga typen man hade tänkt sig att en miljonär skulle välja. Och man bara, hon var kanske jättetrevlig också.
Låt en kvinna vara helt vanlig kvinna.
Exakt så. Men de blir i alla fall kär i varandra. Och deras relation tar liksom ganska stora kliv framåt ganska snabbt. Men Peter då, som hade äldre barn än Shirley och som redan varit gift 2 gånger, ville inte kasta sig in i de allra största sakerna, alltså då äktenskap och husköp tillsammans. Men han köper däremot ett eget hus till Shirley där hon och hennes 2 barn kan bo. Och så har de då självklart nycklarna till varandras hus. Så att liksom... ja, de sover med varandra och umgås jättemycket med varandra. Men de bor inte ihop.
Mm.
Och utöver då det här huset som han köpte åt Shirley, så möjliggjorde han även en av hennes drömmar om att öppna en egen butik. Hon öppnade då en lyxklädesbutik som hon då drev och Peter finansierade. Och för alla utomstående så var relationen helt så här bra och vettig. Så en dag i maj så åker Shirley från sin butik, i maj 2005. De har då varit ihop i 5 år. Hon lämnar sin butik, åker typ och köper lite hämtmat och kör hem till Peters hus. Hon öppnar med sin egna nyckel och kliver in och gör en fruktansvärd upptäckt och kastar sig på telefonen för att ringa larmcentralen. Hon är helt hysterisk i det här samtalet som det finns att höra, och hon har då hittat sin pojkvän Peter död i hans hem. Han är blodig och bunden med hundkoppel och sladdar, och runt omkring honom så ligger då olika bondage-verktyg, har jag kallat det för. Men jag vet inte om det är rätt term eftersom jag själv har väldigt lite erfarenhet av det.
Men jag förstår vad du menar.
Det är väldigt hemskt i alla fall. Hon ringer och är helt liksom utom sig av, du vet, skräck. Typ så ambulanspersonal, polis, allt kommer dit liksom. Och han kan konstateras död, helt enkelt. Polisen börjar då undersöka vad som har hänt Peter, och det visar sig ganska snabbt då att han är håller på med bondage. Ett intresse som han då inte delar med Shirley, hans flickvän, men hon visste om att han typ sökte den tillfredsställelsen elsewhere, och att det var typ en deal som de hade, för hon ville liksom inte, och Så det verkar liksom ha varit en helt så här uppgjord
överenskommelse. Ja, det var
så deras första tanke är då att det är en sån här bonded session som kan ha gått fel. Han har då i sitt testamente lämnat hela sitt bohag till hans tre barn, hans tre döttrar. Och så har han testamenterat $1 åt sina tidigare fruar och även till Shirley. Så att...
Oj!
Verkligen.
What petty ways, alltså, verkligen, kan man säga.
Så.
Okej.
Okay. Så då är de typ så här, okej, han hade inte testamenterat någonting till någon i hans liksom direkta närhet som kanske hade gjort det här då för att komma åt arvet. Alltså barnen liksom, men de är inte på kartan misstänkta alls.
De är inte
alls,
misstänkta.
Liksom. Och då han har ju haft andra fiender, men liksom det är ingen som kan liksom direkt gynnas av, eller det är ingen som kommer få ärva honom för att de dödade honom så, förutom barnen då helt enkelt. De undersöker såklart Peters kropp för att se vad han dog av. Han har ju då varit bunden och varit väldigt blodig. Han har blivit slagen i sitt huvud. Men det som han faktiskt dött av är att han har... Alltså han har dött av en överdos av heroin.
Ja. Oj!
Och det här tycker de är skitskumt. För han har aldrig brukat droger. Alltså han är liksom inte alls... Han är inte alls en drogbrukare, eller vad man ska säga. Så de är bara så här, okej, det här är fett skumt, liksom. Och när de, alltså tänk om jag var polis, att jag satt så och sa så hela tiden, att jag bara, det här är fett skumt.
Det här är fett skumt.
För det är typ så jag tänker att de tänker, men de tänker kanske.
Men det är ju inte så du pratar på ditt
vanliga jobb
nu heller. Eller stressad. Kul. När någon ringer upp med en pressförfrågan
till SAS
och du bara, alltså jag vet inte, det är fett skumt.
Du har helt rätt. Jag hade nog använt andra ord. Men de tycker att det är jättekonstigt helt enkelt. Och de genomsöker då brottsplatsen efter andra olika spår som kan ta dem vidare i utredningen. Och de hittar då ett fingeravtryck som inte tillhör någon som liksom hör hemma i huset, eller man ska säga. Och då är de typ så här, kan det vara någon som har varit med i den här bonded sessionen? Eller liksom, det är någon som har varit där. De hittar också en fimp på platsen som de också DNA-testar. Polisen kör det här fingeravtrycket i sina register och de får en match. Och personen då som vars fingeravtryck det är har varit häktad och eventuellt även liksom suttit inne för droger. Och det är inte då någon som liksom drug lord, utan det är helt enkelt en missbrukare som har typ åkt fast för innehav och typ småstölder och sådana saker. Mm. Och det är en kvinna som heter Sofia Stupas. Och det är även hennes DNA som finns på den här cigarettfimpen som de hittar på platsen. Och polisen vet ju då som sagt vem hon är, och de vet då också av tidigare erfarenhet att hon är tillsammans med namn...
Med en man
som heter Stanley Kalinokos. Så polisen är typ nu helt så här baffled. Vad har hänt? De vet också efter att de har gjort tillslag hemma hos Sofia någon gång att hon också typ har bondage saker hemma. Så att de är så här, kan de ha träffats liksom på en sån klubb som de vet att Peter liksom frekventerar? Men de är ändå så här, det stämmer typ inte. Alltså det här liksom, brottsplatsen stämmer inte alls överens med att det är sex som har liksom spårat
upp. Jag fattar.
De är bara så här, okej, men vad är det som har hänt? Liksom, de är bara så här, vi tror inte att det är sex, utan vi tror att det är något annat. Men de vet inte, de fattar inte liksom, helt enkelt. Och av någon anledning, och det kanske är för att det liksom är Shirley är ihop med Peter och att... hon är den som har hittat honom. Alltså, på samma sätt som att det är the husband always did it. Att man alltid tittar först på den respektive.
Just det, den som upptäcker.
Ja, så har de kanske gjort det. Liksom. Mm. Så gör de har i alla fall satt hennes telefon på avlyssning. Och till slut så får de höra något som gör dem att de får en aha-upplevelse. Hon pratar nämligen i telefon med en vän till Peter. Och då säger hon att hon vet vem som har dödat Peter och att hon inte har berättat det för polisen, men att det var, och det här är nu ett citat, They're greedy, scary little druggers. I'll fucking kill them with my hands and make those bastards suffer.
Oj.
Så okay. Hon vet då alltså vilka som mördade Peter, säger hon. Och då är hon bara så här, okej, okay, hon har sagt det här. Hur fan kan hon veta det? Är det någon som typ har berättat det för henne? Eller typ vet hon mer än vad hon låtsas om? Så då får polisen en idé. De bestämmer sig för att låta en undercover polis kontakta Shirley och utge sig för att vara en torped och säga att han har hört att hon letar efter någon som kan hjälpa henne att liksom lösa några typer. Ja.
Oj.
Okay. Så hon är bara så här, ja, typ toppen. Vi kör. Och då frågar han, det är så konstigt. Och då frågar han då den här polisen som hon tror är en torped. Ska de hamna på sjukhuset eller bårhuset? Och då säger hon, bårhuset. Hon vill att de ska dö. Mm. Så polisen då plockar in Sofia och Stanley, dels då för att hennes fingeravtryck och DNA finns på platsen, de behöver veta liksom vad de har att säga, men också för att de typ är oroliga att även om liksom Shirley har anlitat den här polisen utan att veta om att han är polis, så kanske hon liksom har spridit sina graser så att hon liksom har flera ute som är på jakt efter Sofia och Stanley. Så de plockar in dem i alla fall och är bara så här, berätta vad ni vet om Peter Shellard. Och först de bara så här, vi har fan ingen aning om vad du pratar om. Vi vet ingenting. Och är bara blånäckar. Men när polisen berättar för dem att det faktiskt är så att Shirley har anlitat en person för att döda dem, så blir det snart ett annat ljud i skällan. Då berättar de att de var hemma hos Peter när han dog. De berättar också att det inte bara var de som var där, utan att Shirley var med dem och bestämde vad de skulle göra. Så då får polisen verkligen anledning att undersöka Shirley, som till synes då inte hade något motiv för att mörda Peter. Men det visar sig då att butiken som Shirley har fått av Peter inte går bra, utan den går tvärtom väldigt, väldigt dåligt. Hon har runt $300,000 i skulder, vilket ju då är 1,8 miljoner. Och det ska visa sig då att liksom, när hon inte har fått affären att gå runt, så har hon tagit pengar från Peters konto. Hon har helt enkelt, ja,
stulit,
alltså, du vet, och hon verkar ha drivit den här affären på ett helt galet sätt, att du vet, utan att sälja någonting, så är det som att hon bara, det där vill jag ha, bara köper in jättestora så här lager och grejer. Så hon har då helt enkelt börjat skriva ut checkar åt sig själv från hans checkbok och har då lyckats tillskansa sig runt $900,000, vilket är då 5,4 miljoner kronor. Så det är liksom skit mycket pengar.
Åh, jävlar.
Det är så mycket pengar. Det ska också visa sig då att kort innan han har blivit mördad, så har han kommit Shirley på spåren. Han har bett hans liksom revisor, eller han som sköter hans ekonomi, att kolla igenom allt. Och då har de då upptäckt att det saknas sjukt mycket pengar, och de har då sett var pengarna liksom har hamnat någonstans. Han blev ju såklart galen när han upptäckte det här och bestämde sig liksom på en gång att bara kapa Shirley från allt som var hans. Han låste alla konton som hon liksom hade någon typ av access till och drog in allt som hade med butiken att göra och bestämde sig då för att han skulle sälja hennes hus. Så hon har ju då blivit skitstressad och bestämt sig då för att göra någonting åt det här. Och hur hon har kommit i kontakt med Sofia och Stanley är för mig oklart. Men hon gjorde det och hon raggade upp dem. Och dels fick de liksom mycket pengar. Hon typ så här gav dem jättemycket kontanter. Men för att liksom få dem mer på hennes sida då, ljög hon ihop då. Hur liksom hon berättade för dem att Peter tvingade henne att vara med i så här bondage-sessioner mot hennes vilja. Och hon fick liksom på massa olika sätt med Sofia och Stanley på tåget. Men när de då förstår att Shirley har lurat dem, så berättar de allt för polisen. De berättar att hon har bett dem gå dit och försöka få Peter att skriva över tillgångar på henne. Så hon vill typ så här att han ska skriva över hennes huset på henne, så att han inte kan sälja det och, du vet, typ avskriva skulder och sånt. Och hon har typ sagt så här, gör det med liksom de medel som ni behöver. Men när de väl då är i Peters hus, så har det då gått överstyr. Han blir överraskad i sin säng och där har det uppstått liksom någon typ av fight mellan Sofia, Stanley och Peter. Och när han väl då var medvetslös så har de bundit honom. Och sen berättar de att Shirley har injicerat honom med heroin för att han typ inte ska vakna.
Alltså hon,
ja, hon var med när allting hände.
Ja. Hon var med, jag fattar.
Så hon har då injicerat honom med heroin och när hon har gjort det så har de sen stuckit. Dagen efter har Shirley sen åkt tillbaka till huset och gett honom ännu mer heroin. Och sen har hon då arrangerat brottsplatsen så att det ska se ut som att det var en bondage-olycka. Alltså förstår du? Så jäkla hemskt.
Mm. What the fuck?
Så nu har då Sofia och Stanley berättat vad som har hänt. Men de behöver ju få Shirley att erkänna det här också. Så de då skickar den här fake-torpeden för att prata med henne och han lyckas typ på något sätt få henne att erkänna att hon har varit inblandad i mordet på Peter. Och när hon väl grips och plockas in så vill hon då såklart inte prata med polisen. Sofia och Stanley erkände sig skyldiga till dråp och fick då minskat straff i utbyte mot att de vittnade mot Shirley. De dömdes båda två till 6 år i fängelse med chans till frigivning efter 3,5 år. Hon, Shirley då, erkände sig skyldig till att ha anlitat en torped för att mörda Sofia och Stanley. Mm. Men hon fortsätter att neka att hon var inblandad i mordet på Peter. Hon döms då trots det för mordet på Peter och dömdes till 26 år i fängelse med chans till frigivning efter 18. Och sen så vet jag inte exakt, för sen så hon överklagar den domen och då argumenterar hon typ mer att det kanske var någon typ av dråp. För att hon säger då att så här, det kan omöjligt vara mord för att jag skulle aldrig kunna veta hur mycket heroin som faktiskt liksom skulle... och hon lyckas med det här. Så hennes dom ändras då från mord till dråp, vilket känns då helt jävla galet med tanke på hur grovt allting var. Men och domen då minskas från 26 år till 13 år med chans till frigivning efter 9. Och jag försökte liksom hitta någon typ av information om var hon befinner sig idag och sådär. Men jag har inte hittat någonting. Men jag skulle gissa att hon är frisläppt med tanke på att de här 9 åren har passerat liksom. Eller de här 13 åren har också passerat. Men jag vet inte var hon befinner sig idag. Men det var det fruktansvärt liksom, hemska och sorgliga mordet på Peter Scheller.
Mm. Alltså man förstod att det inte var hon som skulle dö, givet vad du sa, ja, hur exakt tidningarna hade beskrivit henne. Att man alltid beskriver alla som mördas, typ av, inte minst av en partner som så bara... Hon lyste upp ett helt rum. De bara, det var en vanlig revisor.
Ja, jag rätt i det faktiskt.
Och sen gjorde hon
men
så här.
Det är jäkla hemskt. Det är så otroligt grovt. Att så här, jag vet inte, jag tyckte bara det var så hemskt.
Fan, det är någonting med de där som
jag vet.
Får en massa pengar för att starta någon konstig affär. Men det känns ju som en väldigt så vanlig, lite så...
lyxhustru-grej.
Exakt, precis. Att man är så här, nu har jag öppnat min ljusaffär, typ. Vad hade du helst haft för en affär?
Gud, vilken bra fråga. Jag hade typ velat sälja... Det finns en butik i Stockholm som säljer bara så här jättestora hårskenor. Alltså det känns helt så här, eller hårskenor, alltså vet, diadem typ och sånt. Hårband och rosetter och sånt. Ja, vi sa det ibland när vi var små. Lite så prinsesshår... attiraljer.
Ah.
Jag vet inte om jag hade valt det. Du satte mig lite på liksom pottan där. Vad skulle du helst ha för butik?
Jag förstår. Men jag tänker att jag gärna hade haft något lite så deli. Eller inte deli, för att då känns det som att
själv. Precis, du skulle ha en ost- och charkbutik.
Alltså, men alltså, jag vet inte ens om jag vill ha liksom färska varor så mycket som du vet. Så här, olika trevliga typ så oliver.
Ja.
Cornichonger, liten fruktavdelning i och för sig, frukt och grönt liksom. Åtminstone i säsong.
Absolut, och sen skulle jag jobba det där och skära skinkor till, för det är typ min högsta dröm att få skära skinka i en sån stor
Det är Marcus högsta dröm.
Gud, kan du fixa det åt oss, Karin?
Vi kanske ska gå en sån...
Ja.
Fan, det gör de ju alltid i Real Housewives, att vi ska gå på någon sån konstig matvägen. Ja. Kan vi göra det tillsammans? Ja. Du och jag och Marcus och Oscar går på matvägenskurs, skära skinka.
Ja, underbart.
Okej, bra. Och sen avslutar vi med björnskytte.
Hej då! Okej, jag måste
säga den här.
Jag har läst Greed, Vengeance and Death in Australian Millionaire's 14-bedroom mansion på New Zealand Herald utan journalist. Och sen så har jag läst Woman Who Killed Millionaire Boyfriend with Heroin Out in 4 Years av Nori Ross på Herald Sun. Och sen så har jag läst Women... Nej, det är plural. Woman Sentenced Over Lethal Injection av Daniel Fogarty på Sydney Morning Herald och Heroin Killers Sentence Slashed av Andrea Petri på The Age. Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Case File och det avsnittet heter Peter Shellard.
Uff, tack snälla du.
Tack.
Klockan är strax efter 4 på eftermiddagen den 26 januari 1976 när Bruno Honke plötsligt hör en enorm smäll. Bruno bor i byn... Okej. Okay. Jag behöver lite hype här för att uttala
det. Okej, för jag trodde jag bara, nej, nu försvann ljudet, men det var att du bara laddade. Okej, I got you.
Nej, det var bara att jag får sån svindel när det kommer till namn i den här podden.
You can do it.
Srebisk.
Nej, you can't do it.
Srebiska, kanske. Det uttalas lite så här, eller så här stavas det. S-R-B-S-K-A.
Srebiska.
Srebiska.
Svårt.
Kamenice.
Yep.
I nuvarande Tjeckien. Då är det ju uppenbarligen inte Tjeckien, men nu är det Tjeckien. Det ligger drygt 12 mil norr om Prag, nära gränsen till Tyskland. Runt omkring byn, som vid den här tiden är då en del av Tjeckoslovakien, ligger liksom trädbevuxna kullar och berg. Och den här dagen ligger snön tjock. Och Bruno arbetar i skogen och nu springer han mot ljudet för att undersöka vad som har hänt. När han kommer fram så hittar han vrakdelar från ett passagerarflygplan på marken och liksom skräp virvlar fortfarande ner från himlen. Flygplanet har brutits i tre delar. Det är inte som att han ser alla tre delar vid den här tiden, men det har det i alla fall. Och från en av delarna hör han plötsligt något.
Nej.
En kvinna som skriker. Bruno följer ljudet och går fram till vraket och där under liksom bråte en kropp och en serveringsvagn så hittar han källan. För där ligger en flygvärdinna. Hennes turkosa uniform är täckt av blod och hon är illa däran, men hon lever. Och Bruno var sjukvårdare under andra världskriget och han lyckas då hålla henne vid liv tills räddningen kommer och hon kan tas till sjukhus i Prag. Den här kvinnan heter Vesna Vulovic och hon är den människa som överlevt det högsta fallet utan fallskärm någonsin.
Men
från
Gud.
33 330 fot eller över 10 000 meter.
What? Okej, jag orkar inte.
En liten flyghistoria för dig som är i branschen. Vesna Vulovic föddes den 3 januari 1950 i Belgrad i dåvarande Jugoslavien, men redan tidigt började hon längta ut i världen och hon ville också lära sig flera språk. Och bland annat så var det en enorm kärlek till Beatles som gjorde att engelska och även London var särskilt intressant för Vesna. Som 18-åring, alltså hon började liksom efter sin så här grundskola så började hon typ plugga språk på universitetet och som 18-åring så får hon chansen att som en del av den utbildningen plugga i just London och det är då självklart för henne att ta den. Först bor hon någon annanstans och sen så kommer hon till London och i London så träffar hon en kompis som föreslår att de ska flytta vidare till Stockholm tillsammans. Mm-hmm. Och Vesna bestämmer sig för att hänga på. Alltså hon känns uppenbarligen som en person som är så här, hon är typ,
hon är, jag säger det.
Hon är typ hungrig på livet på att liksom, hon vill typ se världen och att världen är stor och spännande liksom.
Så kul.
Hennes föräldrar tycker att världen är lite mindre spännande. För när de får höra att hon bor i syndens näste, den svenska huvudstaden, där det bara är sex och droger, så kräver de att hon direkt ska återvända till Belgrad.
Gud.
Men Vesna hittar då snart ett annat sätt att se världen, för hon springer på en annan kompis som jobbar som flygvärdinna på JAT Airways, alltså det är alltså Jugoslaviens då största flygbolag. Och den här kompisen är inte bara sjukt snygg i sin uniform, tycker Vesna. Hon berättar också att hon just har varit i London över dagen. Och det här gör ju att Vesna blir dubbelt sugen på att också börja jobba som flygvärdinna. Så hon tänker, varför skulle inte jag börja som flygvärdinna? Jag kan ha på mig den här snygga uniformen och jag kan flyga och åka till London typ en gång i månaden, bara som en del av mitt jobb. Dröm. Men hon har ett problem. Hela sitt liv har hon lidit av lågt blodtryck och hon är då rädd att det ska sätta stopp för hennes hennes framtida karriär i luften. Hon hittar dock sin egen lösning på problemet. Innan hon gör den fysiska undersökningen som är en del av anställningsprocessen så hinkar hon i sig kaffe.
Ja.
Jag vet inte om det är...
Det känns inte så bra typ.
Det känns inte så bra, men tror du det funkar liksom?
Jag tror att det funkar.
Det gör det, ja?
Ja, absolut.
Går in i en sån strobbrum och hinkar kaffe.
Hur lågt blodtryck har hon? Då blir man ju genast lite nyfiken.
Nej, men hon har lågt blodtryck liksom. Jag vet inte om det här funkar eller om de bara inte märker eller vad som händer. Men hon får i alla fall ingen feedback på sitt blodtryck. Och 1971 så börjar hon då jobba för JAT.
Alltså jag tror fan att det var toppen att vara kabinpersonal då.
Alltså absolut. Jag kom på nu när jag pratade med dig här att jag säger flygvärdinna. Det känns verkligen som att det var det man sa då. Tycker du att det är det liksom är det fortfarande kosher att säga eftersom man pratar om det då? Eller ska man säga något annat?
Det där får nog kabinpersonalen svara på. Men jag vet inte, Karin. Det var en för svår fråga.
Okej.
Men för kabinpersonal.
Jag säger kabin. Hon vill bli kabinpersonal. Det låter ju gott.
Jag tror man kan säga kabinperson. Säg flygvärdinna. Jag tror att det funkar jättebra.
Ja. Okej, morgonen den 25 januari 1972, Vesna är alltså 22 år gammal, då anländer hon till Köpenhamn med resten av det crew som dagen efter ska flyga JAT Flight 367 resa från Stockholm till Belgrad, eller åtminstone en del av den resan. För planet ska lyfta från Arlanda strax efter lunch den 26 januari, mellanlanda på Kastrup där de då ska byta crew och sen göra ytterligare en mellanlandning i Zagreb. Och sen till slut komma fram till Belgrad. Så de ska flyga från Kastrup hela vägen till Belgrad. Men Vesna och hennes fyra kollegor är alltså på plats i Köpenhamn redan morgonen dagen innan. Och hon skulle egentligen inte varit där alls. Man verkar blandat ihop henne med en annan anställd som också heter Vesna. Men den här Vesna, vår Vesna, hon klagar liksom inte på det här. Utan hon tar jobbet med glädje för hon har aldrig varit i Köpenhamn. Och hon har aldrig bott på ett Sheraton hotell. Två saker hon nu ska få göra. Så de har alltså en hel ledig dag i Danmark innan, liksom en ledig eftermiddag och morgon innan de ska börja jobba. Och Vesna vill åka på sightseeing, men hennes kollegor vill inte det. Utan de vill shoppa presenter till sina familjemedlemmar och Vesna följer då med. Hon tycker att det är en konstig stämning i gruppen. Senare kommer hon beskriva det som att hon tycker att det känns som att de vet att de ska dö. Planets pilot, Ludvig Rastri, lämnar inte ens sitt hotellrum på de 24 timmar de är i Köpenhamn. Och under frukosten pratar andre piloten Ratko Mihic om sin son och dotter enligt Vesna som att citat, ingen annan hade en son eller en dotter. Vilket i och för sig typ är ganska ofta hur folks, exakt, det är exakt så föräldrar pratar. Som att man bara, jag har barn. Har du hört talas om barn? Jag har
det är verkligen intressant att alla är så, och man själv blir jätteirriterad när andra pratar så, men man själv gör det hela tiden. Att man bara,
100%. Nej men, och det ska säga det, att det är, så här, det är inte lätt att hitta de här namnen på liksom folk som, alltså de som är med på det här planet. Det är de här, liksom piloten och andra piloten då, vilket känns typiskt sådär, som är namngivna vad jag har kunnat hitta. Men det är ju absolut inte de enda som liksom kommer att dö i den här fruktansvärda kraschen typ. Hur som helst, 1:30 på eftermiddagen lyfter då flight 367. Det är en McDonnell Douglas DC-932 från Arlanda. En timme senare är den framme i Köpenhamn. Där går alla passagerare av när de byter crew. Och Vesna och hennes kollegor reagerar på en man som beter sig vad de tycker är avvikande. De tycker att han verkar vara väldigt upprörd eller typ irriterad, alltså liksom agitated. Sådär. Och både kabinpersonalen och en anställd på flygplatsen noterar då den här mannen. Men snart är det dags att gå på igen. Flygplanet har plats för ungefär 90 passagerare, men den här dagen är det 23 passagerare två piloter och tre i kabinpersonalen som då ska flyga till Belgrad. 15.15 lyfter flight 367 från Kastrup. Lite drygt 45 minuter senare, en minut över fyra, sprängs en bomb i planets bagageutrymme. Planet, som alltså befinner sig på över 10 000 meters höjd, går då i tre delar. Och liksom både passagerare och bagage sugs ut ur flygplanskroppen och faller mot marken. 27 personer kommer alltså att dö, alla förutom Vesna Vulovic.
Alltså gud, vad hemskt.
Och trots att det här planet då exploderat på så sjukt hög höjd så landar vrakdelarna på en ganska så liten yta. Och det är då där, strax utanför den här byn norr om Prag, som Bruno Honke då hittar vrakdelar, kroppar och den skrikande, blodiga Vesna kort därefter. Hon tas då som sagt till sjukhus i Prag där hon ligger i koma i flera dagar. Hennes skador är förstås omfattande. Hon har en skallfraktur och en hjärnblödning. Två ryggkotor är brutna och en är alltså krossad. Hennes ben och flera revben är brutna och så har hon ett bäckenbrott. Men hon lever, vilket ju är,
det är
helt absurt. Alltså hon har fallit från 10 000 meter. Och snart vaknar Vesna från sin koma och hon är till en början förlamad i underkroppen. Men över tid kommer hon att återfå i princip hela sin rörlighet. Hon haltar för att typ, det finns en vridning i hennes ryggrad som liksom är kvar hela hennes liv. Typ. Men i övrigt så kommer hon att bli helt liksom,
alltså,
fysiskt
också. Det är helt otroligt.
Jag vet. Vesnas föräldrar kommer till sjukhuset i Prag. Hon blir förvirrad för hon tror att hon är i Slovenien där hon var precis innan kraschen och är så här: vad gör ni i Slovenien typ? Hon minns alltså då inte kraschen och en läkare kommer att då berätta för henne vad som har hänt och han ger henne typ en tidning där de skriver om kraschen. Det är drygt två veckor efter att det har hänt tror jag. Och hon reagerar så starkt att hon typ alltså tuppar av.
Gud.
Liksom. Och hon kommer att så här, och hon minns inte att hon har fått att det har hänt för hon har alltså en minneslucka och det kommer hon ha hela sitt liv från som börjar en timme innan kraschen och slutar en månad efter kraschen. Det är liksom helt
gud,
blankt
sjukt
däremellan. Efter en tid ska Vesna då flyttas hem till Belgrad och de erbjuder henne att hon ska få flyga nedsövd. Men hon tackar nej, för hon är inte det minsta rädd för att flyga. Så drygt två månader efter kraschen flyttas hon till sjukhus i Belgrad. I juli samma år så får hon åka på något sånt typ uppvilningshem i Montenegro med sin mamma. Och i september 1972 känner hon sig redo att gå tillbaka till jobbet. Hon vill alltså fortsätta som flygvärdinna. Hon bara, put me in coach typ. Men JAT, de är inte lika säkra på att det här är en bra idé. För Vesna har blivit kändis och är då uppenbarligen ansiktet utåt för vad som kan hända för fruktansvärda saker om man går på ett flygplan. De vill inte ha henne i luften för de känner att hon är dålig PR för flyg typ. Och till slut så får hon ett liksom, typ skrivbordsjobb på bolaget istället. Tillbaka till kraschen.
Jag tänkte säga, vem la bomben där?
Men vi ska prata om det här nu. Mm. Vi ska delvis prata om det och sen ska vi prata om varför hon överlevde. För båda de två sakerna känns intressanta.
Ja, ja.
Dagen efter sprängningen så får dåvarande Kvällsposten, alltså nuvarande Expressen, ett samtal från en man som säger sig representera den kroatiska ultranationalistiska organisationen Ustaše, som främst var verksam innan och under andra världskriget, men också höll på med en hel del liksom terrorattacker under den här tiden mot då liksom jugoslaviska civila och icke-civila mål. Och i samtalet så tar då den här organisationen på sig dådet i ett av de allra första terrorattackerna på ett flygplan. Det finns liksom gott om tidigare historier om bomber på plan. Men det är först under andra halvan av 1900-talet som politiska terrororganisationer börjar genomföra den här typen av attacker. Mm. Innan var det typ så helt vanliga mord. Fast helt fruktansvärda mord, ja, om du förstår vad jag menar.
Jag fattar.
Men typ, eller kanske typ så någon tog ut en jag tror att det är My Favorite Murder som pratade om det, att man kunde köpa livförsäkringar på flygplatser. Så man kunde typ försäkra någon precis innan de gick på och sen så bara, upp. Ja, jag vet. Mm. Så de tar då på sig den här attacken. Och det är ju liksom ett fruktansvärt uppskruvat politiskt läge under den här perioden i den här delen av världen. Det är ju delvis liksom sovjettider, men på Balkanhalvön så gror ju det som kommer att kulminera i allt det fruktansvärda som då händer under de jugoslaviska krigen och leder till forna Jugoslaviens sammanbrott. Sådär. Så att det är väldigt mycket terrorattacker som sker under den här perioden. Och det i kombination med att någon tagit på sig det här dådet och gör att det låter som en ytterst trolig teori. Men ingen kommer någonsin att dömas för brottet. Och deras enda egentliga lead är ju då den här nervösa mannen som Vesna minns från Kastrup. Hon tror själv då att den här personen kanske gick på i Stockholm med incheckat bagage, gick av i Köpenhamn och aldrig gick på igen. Liksom. Det är hennes egna teori.
Men varför just den flighten undrar man ju jättemycket.
Jätteoklart, men det är ju Jugoslaviens liksom national air force eller airways liksom.
Det var ingen specifik person med alltså det var, men det var liksom så för att liksom förstöra bara för dem.
Ja, exakt. Alltså gå på liksom jugoslaviska civila mål typ. Ja. Ja, precis. Så att, nej, det verkar inte som att det är någon specifik anledning på det sättet typ. Det leder ingenstans och ingen kommer som sagt att dömas. Det kommer presenteras en och annan parallell teori. Konspirationsteori kanske, yep. Eller absolut konspirationsteori. Den senaste presenterades av två journalister så sent som 2009. Och de här teorierna handlar till största del om att planet av någon anledning skjutits ner av tjeckiska flygvapnet. Mm-hmm. Antagligen, alltså av misstag då, tror man. Det finns teorier om att planet av någon anledning har typ tappat höjd väldigt, väldigt snabbt och kanske till och med hamnat ovanför någon slags militär anläggning där de antingen skjutits ner av ett annat då liksom stridsplan eller av missiler från marken.
Vad
sjukt. De här journalisterna som tar upp det här 2009, de heter Peter Hornung och Pavel Tejner. De hade hittat vittnen som påstod att de sett planet intakt men brinnande liksom under molnhöjden. Mm-hmm. Och molnen låg lågt den här dagen. Okay. Och det går ju emot då att det skulle ha sprängts en bomb på 10 000 meters höjd. Det främsta beviset för det här, utöver då vittnesmål som ju vi vet inte alltid är särskilt pålitligt, framförallt inte så himla långt senare, det är att vrakdelar och liksom, du vet, skräp och sånt från planet hamnat på ett ganska litet geografiskt område. Och om planet sprängs på 10 000 meters höjd, menar då tvivlarna,
då borde det vara överallt. Typ.
Exakt, precis så. Mm. Och teorin är då att Vesnas fall har typ använts som någon slags cover-up för att avleda uppmärksamheten.
Det här är ju Malaysian Airlines-flighten, fast liksom 40 år tidigare.
Ja, ja, men lite så, exakt.
Men inga survivors där för sig, men, och inga fynd, så att inte riktigt.
Okay, men ändå. Inte ens, men ett plan som ja, hände konstiga saker med, helt enkelt. Också bara, det försvann inte. Man hittade det.
Nej.
Det ska också då säga att alltså, planet har två svarta lådor och båda två undersöks av representanter från flera länder och de visar samma sak. Alltså, det är en explosion på 10 000 meters höjd klockan 16.01. Och okay. Om det här var en cover-up så skulle det innebära att representanter, alltså hundratals personer skulle typ känna till det och representanter från flera olika länder skulle vara med på den här konspirationen typ, eller den här, yeah, den här cover-upen typ. Och åtminstone en av konspirationsteorierna verkar ha använts i en kampanj att svartmåla Vesna av anledningar som jag kommer att återvända till snart. Att Vesna överlevde så också vissa som nog bevis för att hon inte kunde ha fallit från så hög höjd, men undersökningar kommer fram till att tre saker bidrog till att hon klarade sig. För det första fastnade hon som sagt under en serveringsvagn. Så den, okay, höll henne fast när nästan alla andra sögs ut ur planet.
Men gud.
Exakt var i planet hon befann sig är lite oklart för att de officiella källorna säger typ att hon var längst bak, men han Bruno som hittar henne, han har sagt att hon var typ i en mittendel, så det är lite oklart. Men, hon ligger i alla fall fast liksom under en serveringsvagn. För det andra så landar...
Så man liksom ramlat med hela flygplanskroppen?
Ja, alltså det är som att hon har fått liksom vagnen över sig och blivit tryckt nertryckt mot golvet liksom.
Vad sjukt.
Och för det andra så landar då hennes del, alltså av flygplanet, i en vinkel och fallet dämpas av träd och snö på den där kullen. Och för det tredje, sägs det då, så hjälptes hon av sitt låga blodtryck. Mm-hmm. För det ska då ha gjort att hon tuppade av väldigt, väldigt snabbt och har liksom gjort att hennes hjärta inte exploderade, vilket verkar vara en grej som händer.
Gud! New fear unlocked här.
Verkligen, att ditt hjärta ska explodera.
Alltså verkligen.
Du kommer aldrig mer dricka kaffe.
Nej. Okej, okay, vad sjukt.
Vesna levde med det hon har varit med om och led av väldigt svår överlevarskuld. Hennes föräldrar dog också ett par år efter kraschen och hon trodde att om de inte hade varit med om liksom hennes upplevelse så hade deras liv blivit mycket längre. 1977 så gifte hon sig men fick utomkvedshavandeskap kort därefter och höll på att dö i sviterna av det, men typ klarade sig liksom precis. Samtidigt som det här händer så blir hon megakändis då för det hon har varit med om. Tito ger henne pris. Folksångaren Miloslav Ilić släpper hitlåten Vesna Stewardessa i hennes ära.
Men gud.
Hon blir då hedersmedborgare i den här byn, Srbiska Kamenice. Och Bruno Honkes barnbarn, född några veckor efter kraschen, får namnet Vesna. 1985 utser Guinness rekordbok Vesna till den personen som överlevt det högsta fallet utan fallskärm.
Alltså det är så sjukt.
Ja, jag vet, det är så sjukt. Men under ceremonin i London fick Vesna utmärkelsen av ingen mindre än sin gamla hjälte Paul McCartney.
Nej!
Hur bra.
Yes.
Alltså Marcus har också varit en sån riktig Guinness rekordboksläsare, så jag bara visar en bild alltså, på henne. Han bara, där är hon som överlevdes. Vi är jättehögt fall.
Alltså, jag kommer ihåg när Guinness rekordbok kom till skolans bibliotek.
Alltså, så spännande. Hon yeah. ser, alltså, hon ser så jävla cool ut. Alltså, hon är verkligen sån 60s dröm. Typ. Hon ser svin yeah. cool ut, verkligen. Men så kom då 90-talet och det innebar ju en annan tid för Vesna då. Hon och hennes man skilde sig, men framförallt så blir hon väldigt politiskt engagerad. Hon får sparken från JAT för att hon har kritiserat liksom Serbiens ledning och då Milosevic. Hon börjar gå med i, det här liksom första halvan av 90-talet och sådär. Och hon börjar gå med i demonstrationer och gör mycket då som får andra, liksom hon gör mycket saker som skulle få andra gripna. Men Vesna anses vara för mycket av en kändis och en hjälte för att man typ ska våga gripa henne.
Mm-hmm.
När Milosevic parti faller år 2000 är Vesna en av de kändisar som håller segertal till folkmassorna från stadshusets balkong i Belgrad.
Nej,
hur sjukt. Alltså hon är verkligen
en rikskändis.
Mega känd typ.
Vad sjukt.
Men även om hennes aktivism fortsätter, bland annat så håller hon på att jobba mycket för att så här, men typ EU-medlemskap och sånt efteråt liksom. Men hon drar sig också undan allt mer. Hon vill inte längre prata om sitt fall och om den olyckan eller om kraschen. Hon tackar inte bara nej till en intervju i BBC. Hon tackar nej till Oprah, Anna.
What?
I slutet av hennes liv lever hon ett stillsamt liv på en liten pension i en lägenhet i Belgrad. Och dagen innan julafton 2016 så bryter myndigheterna upp hennes dörr efter ett samtal från en orolig vän som inte får tag på henne. Och där hittas då Vesna Vulović död. Vad jag förstått verkar det vara på grund av något slags hjärtproblem typ. Vesna Vulović sa att hon överlevde fallet från 10 000 meter på grund av sin serbiska envishet och för att hon vuxit upp på en diet bestående av choklad, spenat och fiskleverolja. Det var historien om Vesna Vulović och jag läste en...
Alltså wow!
Nej, jag vet, visst är det otroligt. Jag läste en lång intervju med Vesna i Greenlight där också många källor, andra källor har också typ hämtat sina citat och sånt från henne därifrån. Det verkar vara en tidning som handlar om flygsäkerhet.
Japp. Yep.
Jag har läst Vesnas dödsrunor på både New York Times och BBC. Självklart på guinnessworldrecords.com. Massor av olika Wikipedia-artiklar. Och så jag lyssnar på podden Unexplained Mysteries avsnitt om Vesna Vulović.
Alltså, wow. Jättespännande. Alltså, så spännande.
Vilken historia, va? Jag kände att vi behövde en sån här idag.
Det var jättebra. Jättebra tänkt.
Ah, bra. Tack för att du lyssnade och tack för till er andra som lyssnade. Biljetter till livepoddarna finns på pulpo.se/mod mot mod, alltså pulpo, pulpo.se/mod mot mod. Och glöm nu inte då vårt skräckquiz på Göteborgs stadsteater på Halloween den 31 oktober.
Det blir underbart.
Vilken höst för oss, va?
Verkligen. Häng med!
Och nästa helg, då ska du och jag på konferens.
Det blir underbart.
Ja! Vi hörs snart. Hej då!
Det gör vi. Hej då!
Podplay. En del av...